When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hjärtligt välkomna till Leksätt Sport. Och jag sitter här med Olle, jag sitter här med Mats. Och så har vi fått besök av Jens.
En praktikant som är här för att titta och se hur man gör med mikrofoner.
En praktikant, nej men mångårig...
Kanske lära sig av.
Ja, det är, jag tror att många år arbetare på arbetare. Medarbetare låter bättre tycker jag. På både TV4 Sporten då och SVT, alltså, eller Sveriges Radio är det väl? Inte SVT. Hörrni, bara... Sitter och tittar framför mig här. Ens topp klipp på YouTube säger ganska mycket om en person. Och jag spelar då ganska mycket Florence Valentin, så den är med. Det är ganska många låtar som är på mina toppklipp då.
Ja, det är inte så konstigt. Det är vår vignettmusik varje vecka.
Precis, exakt. Men det absolut högsta klippet är alltså Lycka för mig med Lotte Engberg och Bert Idols orkester.
Men jag gillar också gamla härliga grejer att titta tillbaka på. Jag är så bakåtblickande. Jag är det. Kanske inte du, men jag är det.
Ja, jag tycker att det är kul, för det säger ganska mycket om gamla Sverige till exempel.
Och ja, visst.
Dansband 90-tal och
det, 80. Det är en grundbult för mig verkligen. Alltså en dokumentär om Lasse Löndahl till exempel, det är toppen för mig.
Ja, men har du träffat någon så pass ung människa som Jesper ändå är, som också skulle kunna titta på en dokumentär om Lasse Löndahl? Det är få.
Det är väldigt få.
Ja, och några andra klipp är Tillsammans med Falkenberg, den låt vi har i fantasyn. When Bricks Confronted Lennox Lewis. Och där kommer ju sport... faktorn i bilden. Jag tittar ju ganska mycket på så här gamla boxningsklipp och sånt. Jag vet inte riktigt om du ägnar åt det, Olle, eller hur ser det ut?
Jo, jag kan tycka det är kul att kolla boxningsklipp på gamla sportklipp överhuvudtaget. Det kan man ju fastna i.
8 mars 71 gick ju matchen mellan Joe Frazier och Muhammad Ali. Man brukar se ordnat match inför en match, men det blev faktiskt det också. Och då vann ju Joe Frazier på poäng mot Muhammad Ali. Och då kommer jag ihåg att då gick ett gäng in på radiohuset på natten. Det var ju på den tiden inte någon större kontroll. Så att det var Bengt Grive och Janne Halldoff med entourage. Alltså boxningshabituén Bengt Grive då och boxningshabituén Janne Halldoff.
Jo, alltså Janne Halldoff känns som en regissör till en massa 70-talsfilmer och framförallt känns som folkrörelsealkis. Samma sak med Bengt Grive. Ja. Alltså vilket var entouraget? Vi måste berätta, utveckla lite.
De fann verkligen varann. Alltså, det är klart de gjorde. Halldoff och Grive. Men båda var bohemer. Naturligtvis. De var inte som alla andra. Men sen var det ju entourage. Vilka som var med och kommer inte ihåg vad de hette faktiskt i nuläget. Men det var boxningskännare från Söders höjder verkligen som gick, strömmade in på radion då. Och så jag då, Tom Engstrand, på natten klockan 3.00 och tittade vi i en liten tjock-tv nere i källaren på denna fantastiska match mellan Ali och Frazier.
Men det var inga brudar, med då?
Inga brudar.
Inte ens, han gjorde den här filmen Rötmånad ju med Carl Gustav Lindstedt, där det var, vad heter hon? Kristina, hon som var liksom som var hela Sveriges pinuppa.
Kristina Lindberg.
Ja, Kristina Lindberg, ja. Precis. För det hon var Janne Halldoff.
Alltså hon har ju namn också som heter Kristina Lindberg, som har skilt sig. Precis, som de sista gruva åren. Hon pratar, låter väldigt sådär tjock i halsen. Och hon har nu skilt sig från sin man Tommy Wigart.
Ja, det läste jag om faktiskt.
Ja, jag läste i hennes text. Jag är väldigt skvallig.
Det var hennes halvbror, va?
Jag tror att det kan vara en styvbror faktiskt. Vi ska ju inte,
nej, halvbror.
Vi kan inte anklaga.
Oavsett så passar det i en porrfilm.
Vi kan inte anklaga det för incest. Men det här är ju en annan Kristina Lindberg. Det är två. Och
jag vet.
För att knyta ihop säcken. Heino Lindberg, målvakten.
Är det brorsan till Pekka Heino?
Nej, men däremot så heter Heino Lindberg.
Ja, han var målis i Färjestad om man säger.
Ja, Hammarby och också AIK såklart. Det är en kompis med mig. Och han är systerson till Kristina Lindberg. Hörrni, därför att jag tog upp boxning var ju också för att, jag vet, har ni koll på Tommy Morrison?
Ja, verkligen. Boxare. Vit, va?
Vit boxare med egentligen enorm potential. Och ganska tidigt så gick Tom Morrison ganska många matcher. Kanske inte var och var ganska, vann ganska mycket matcher. Var kanske inte riktigt bland de absolut bästa.
Nej, men han var väl lite som senare kom en Fredrik Alvarez. Att han var lite den svenska Tyson. Han bara gick och knockade folk.
Exakt, mycket knockar. Och han var ju bland annat med i Rocky 5 också. Där han spelade Tommy The Machine Gun. Så Gun med 2-1. Som Tim Gun, den här amerikanske klädskräddar... Ja, T-personlighet helt enkelt. Han fick ju AIDS. Alltså en av få idrottsmän som någonsin har fått AIDS, Tommy Morrison. Så att han fick inte boxas.
Lars-Erik Sjöberg fick ju AIDS också.
Vem är det då, Lars-Erik Sjöberg?
Hockeybacken från Dalarna. Han kallas för Taxen, Lars-Erik Sjöberg.
Ja. Nu... Fick det bara via blodtransfusion eller var det på okänt vis han fick det?
Jag har bara hört en kompis till mig som hette Leksands ikonen och så Djurgårdsikonen.
Thomas Johansson.
Vänta nu. Hockeystjärnan som hette Folke Totte Bengtsson. Tack. Folke Totte Bengtsson.
Vilket bra namn.
Har hävdat det med en dålig envishet. Jag känner honom från Rimbo under stundom. Han bor i Rimbo, förutom i Edsbro. Och han säger då att Lars Sjöberg dog av andra orsaker när han avled i unga år. Men jag kan berätta, säger Totte då, att han fick AIDS.
Men okay. Det står här att han fick cancer, men okej, då kanske cancern är en bieffekt då.
Ja, men det kan ju vara så. Jo, det kan ju dels vara. Det kan också vara så att Wikipedia liksom inte har riktigt sanning.
Precis kanske... så är det. Alltså,
det vet jag inte. Men
det kan det kanske var skamfullt på den tiden att dö. Kanske misstänkte du att det berodde på något annat.
Men jag har svårt att tro att Wikipedia skulle mörka.
Var Wikipedia någon form av...
Att de skulle mörka det.
Sanningsserum.
Nej, men alla trodde det utom Totte Bengtsson som visste.
Något som nu för tiden kanske är än farligare än... att få HIV har jag kanske fått. Jag var ute och åkte båt i helgen och fick först 3 fästningar på benen som en kompis tog. Jag är jätterädd för fästningar. Jag bara blundade och
satt de fast eller gick
det? Ja, det var lite mellanting, satt halvfast. Okay. Mm. Och sen en fästning till på benen. Det var 4 fästningar. Sen gick jag hem och gick och la mig i sängen på kvällen. Det hade gått många timmar. Så kände jag liksom underarmen mot höften. Tänkte jag, har jag en jävla prick där, så gick jag och tittade i spegeln, en fästing till, och då var jag ensam. Fick jag ta den fästingen själv, panik med en pincett, och när jag står där och tänker, okej, nu måste jag kolla verkligen säkert så jag inte har någon mer fästing. Det är nu rotäcker börjar. Då tittar jag, och då har jag alltså en fästing till, fästing nummer 6 på pungen.
Oj.
Hur gjorde du med den då?
Panik, jag fick ju ta den med pincett. Och sen då, när den är klar, och jag är så skakad, ensam hemma, mitt i natten. Jag hade gick och la mig tidigt för jag var trött, men här väckte mig helt och hållet. Och sen efter den, i naveln,
oj.
Fästing nummer 7. Och jag har inte tagit TB-spruta, det är det som har koppling till AIDS. Mm. TB-spruta på 6 år tror jag. Så att om jag får hjärninflammation och dör, så, ja, så är det så.
Då kanske Wikipedia skriver någonting annat.
Ja.
För att mörka det hela.
Ja, det kanske
jag kan väl, alltså,
Totte säga. Ja, vad kommer Totte? Totte vet.
Alltså, jag har verkligen dålig erfarenhet utav fästingar faktiskt.
Ja, berätta.
Min hund i somras stack iväg från mig i skogen vid Edsbro där vi bor. Jag gick efter i oländig terräng. Alltså svårt att ta sig igenom det värsta tänkbara terrängen. Och hunden full fart framåt. Kom till Bro då. Det var en halv mil dit ungefär från Edsbro till Bro. I närheten utav Knutby. Och då i alla fall så fick jag tag i hunden. Så jag gick på en gubbe då i alla fall. Vilket som är, kan du skjutsa hem mig? Jag har 500 spänn här. Och det gjorde han också. Skjutsa hem oss.
Tog han de 500 kronorna?
Jag tog 500 spänn.
Ja, men vad fan.
Och då i alla fall så tittar vi. Fästingar, vad hade vi? Då hade hunden hade... I denna skogspromenad så hade han fått 15 fästingar och jag hade 10 stycken.
Nej!
Så att skogen är absolut det värsta.
Då bräcker du mig.
Jag bräckte dig, ja visst.
Satt de här också på lika äckliga ställen? Kan du liksom tävla mot naveln och pungen?
Ja, nej. De gick omkring. De går ett dygn ungefär innan de sätter sig. Så det här var direkt när jag kom tillbaka till huset. Så fick jag hjälp av Marie då att titta vad fan är fästingarna och på hunden. Så att, men TB är jag inte rädd för. Min första spruta mot TB tog han 1989. Det har följt upp var tredje år efter det.
Var det före eller efter hockey-VM? Det var samtidigt.
Det var nog just efter.
Just efter, ja.
Alltså, 89 var ju på våren.
Ja,
och det här hände på hösten.
Ja,
TB hösten.
Men vänta nu, för nu blir jag orolig själva. För jag har en liten knöl i ryggslutet. Kan det vara...
Det är TB.
Nej.
Jo.
För jag ringde...
Vad säger taxen?
Det här var ju ganska hemskt. Jag ringde till 1177 och ombads att ta en bild på det här. Så då var jag tvungen att liksom Det är ju typ mellan, alltså det är precis nere i svanken, alltså ländryggen. Så jag fick ju sälla mig liksom nästan på alla fyra. Så någon såg det där.
Ah, okej, okay, du var så ensam när du gjorde
det. Jag var ensam och så ner. Och då får man en länk och det kändes ju varit lite.
Vad säger grannen då?
Jag vet inte. Och, men på tal om det här med att man är lite orolig för Wikipedia och andra internetfenomen. Man vill ju inte att skicka den här bilden egentligen på arslet. Det var ju halva röven och den här liksom bölden då. Men hon sa att det där ser inte ut som någon fästing. Men den försvinner inte. Så att, har jag tur så är det en hårsäck. Inflammation. Men har jag otur så är det ju en... Har jag TB om en vecka eller två?
Det kan vara TB. Det kan också vara ett lipom, tror jag.
Lipom, precis. Och det är någon fettknöl, tror jag. Så det
låter jätteäckligt.
Jag vet.
För hundar så heter TB ilitia.
Jaha.
Just det.
Jaha. Vad fan? Lars-Erik Sjöberg? Nej, vet du han?
Lars-Erik Taxer Sjöberg.
Alltså, Folke Bengtsson, eller vet du han?
Folke Totte Bengtssons polare Taxer Sjöberg. Eller kan ni kalla Taxen bara... fick nog inte TB utan en värre variant.
Ska du knyta upp Tommy Morrison? Eller vad? Ja,
jag ska knyta upp det. Men jag blev avbruten. Och innan...
Är det någon gång du inte har blivit avbruten?
Men innan det kan jag bara berätta på tal om fästingen att uppe på land en gång så finns det något... att det här gick igenom är lite märkligt. Men det finns en lokal profil som kallas för Strippen. Mm. Och Strippen kallas för Strippen för att han anordnade någon form av... alltså, halv striptease uppe på Forsparken i Alfta. Att han fick tillstånd till det här övergår mitt förstånd. Men då hade han gjort en egen ubåt som då kom upp i de här stripperna som var, han hade fått in lettiska sipper typ, från Riga eller någonting. Upp med dem. Och det här vill ju alla killar såklart gå och titta på.
Ja, visst.
Men i vilket fall då, så då ska en kompis som mig planka in, för att det var ju 18-årsgräns naturligtvis i alla fall. Men han halkar till och ramla liksom i vattnet. Och så ligger han där en halvtimme, för han är packad som fan också. Men det går väl bra till sist och han kommer hem. Men så tar det någon dag eller två. Och så ska han in på toaletten då och uträtta vissa behov. Då känner att det är någonting i röven. Det har fått en fästing i rektum.
Nej.
Alltså precis i slutet på liksom en, eller vad fan det blir.
Som har växt till sig då, för de kan ju bli stora.
Alltså, det var som en golfboll.
Oh, Jesus.
Så han fick ta tag i den där först liksom sälla sig på alla fall, bresa och sen rycka. Och det var, alltså, det var som en snöboll efteråt. Och den här äckliga fästen. Och de lever ju också.
Ja, de gör det.
Så att det gick runt liksom där i den där globen.
Och mådde bra.
Så jävla äckligt alltså. Men att det där Killer Miss som det hette, strippfestivalen, att det fick finnas.
Finns det fortfarande?
Nej, och det hade inte kunnat få finnas idag. Men det är inte mer än 10 år sista gången, tror jag. I alla fall Tom Morrison då, och på tal om stripper. Han var ju väldigt ute på, det var horor, stripper.
Var begiven helt enkelt.
Ja,
begiven.
Det kanske man kan säga. Men han fick i alla fall AIDS då och avled mycket tragiskt 2013. Men han försökte hela tiden att få boxas. Och jag vet, vad tror ni om fotbollen? Tror ni att om man får, om någon skulle komma ut med AIDS, skulle man fortsätta spela fotboll då?
Om du slår i huvudet och blöder så måste du gå ut och plåstra om.
Ja, men Terry Butcher, kolla, han, det var ju blod överallt. Han
gick ju av planen och de bandagerade killen. Så att du kan nog inte fortsätta på
var
planen.
Var det kvar i 89, va?
Ja, det kanske var. Men jag tror att idag hade man nog inte fått spela på det. För att han var ju helt blodig och det rann ju fortfarande fast han hade den här... Ja,
nej, alltså, blöder det fortfarande och du kommer in så måste du ut igen och se till att du bandagerar
sig. Ja, vi minns ju simhoppet 88 i Banks.
Vet du han? Giganis.
Greg Louganis.
Louganis, jag har alltid fel på det.
Men han fick väl AIDS?
Han fick AIDS, ja.
Men han lever. Han är en av de som, även fast han fick det väldigt tidigt, som hade väldigt låga nivåer. Har ni sett serien Tårar utan handskar?
Ja, visst.
Mm. För då är det väl den bästa serien som har gjorts, tycker jag, i Sverige kanske. Och,
det är så synd att Jonas Gardell har gjort något bra. Han har gjort mycket bra i och för sig, men det är synd att han gjort mycket bra.
Jag vet, för han blir så jävla mallig. Ja, men Adam Lundgrens då, det är Adam Pålsson och Adam Lundgren, de är ju ett kärlekspar. Det är ju väldigt fint. Och liksom, det är en jättebra serie.
Men Jonas Gardell, är han elak, hör du?
Det är ingen bra med.
Okay.
Men jag, det jag menar med fint, för jag tycker ofta blir kärlekspar på tv ganska smetigt. Men här är det väldigt fint. Och, men den ena dör, den andra överlever. Och det är samma med Luganis, att han hade så små nivåer. Vissa överlever bara.
Jo, men så här är det också. Magic Johnson, vet ni, han hade ju blivit HIV-smittad och fick ju sluta spela. Och sen började han spela igen efter några år, gjorde comeback. Mm. Och efter det så kom han ju till Borås och spelade Magic M7 och sådär. Men i honom hittar de inte längre. Så han är alltså, det finns inga nivåer alls. Han är helt av. Han är helt av med HIV-smittan.
Att det kan hända då, att det bara försvinner.
Men det är ju kul för Magic att han...
Kul för Magic.
Tråkigt för Tom Morrison som nu är död.
Död, ja. Mm.
Vi går vidare.
Ja, nummer ett av tre, dam-VM. Jag ska läsa en ingress så ska ni få gissa vilken match ingressen är skriven efter. Är ni med?
Mm.
Krampaktigt, nervöst och initiativlöst. Landslaget kom inte alls upp i samma nivå som tidigare i turneringen. Och av målexplosionen från matchen mot Italien blev intet.
Alltså vilken match handlar om?
Vilken match var det här skrivet efter?
Jag tror att det kan handla om England.
Alltså jag ser att Mats, det är ju spåkulan för fan. Det är för 17 random tidning efter Sveriges förlust i åttondelsfinalen på söndag. För det är ju faktiskt så att det var ju seger med krampaktig seger mot Sydafrika. Mål på slutet. Och sen så var det målexplosion som fick alla att bli glada mot Italien med 5-0. Och sen så kommer det kanske bli med reservbetonat lag kanske 0-0. Men alltså, det kommer vara sådana förväntningar på svenska landslaget. Och när det är stora förväntningar på svenska landslag, vad händer då oavsett sport, oavsett kön? Jo, det blir dunderförlust.
Alltså USA är ju mot Sverige favoriter.
Precis.
Det är de verkligen. Så att Sverige har allt att vinna i den matchen. Där man på Sydafrika i första matchen, där var det tvärtom. Där knöts allting. Där stämmer det här.
Ni är överens, är
det? Men mot USA tror jag att Sverige kommer att göra en kanonmatch. Och kanske... kanske vinna.
Jag tror det kommer att stå så här... De föll med flaggan i topp. Typ. Mer så, de kommer vara schyssta mot dem.
Jo, men, alltså, det talar inte emot det här heller. Men USA gick ju precis vidare. Har spelat ganska dåligt. Har fått skit ifrån gamla landslagsspelare. Men gick ju vidare precis med ett mål. Så USA har ju perfekt. De kan ju nu bara bli bättre och bättre. Medan Sverige gick vidare enkelt. Alltså redan klart nu. Kvällen före den sista matchen. Så Sverige är kört. USA är vidare. Det är bara det jag vill säga. Vi får se nästa vecka hur det har gått.
Jag skulle tippa att det är ungefär 40-60. Sverige är 40-60.
Jag skulle tippa 40-60. Jag tippar 5-95.
Till USA?
Ja, jag visste. Jag har garanterat. Vad säger Jesper?
Jag vet inte. Säg 30-70 då. Så
det var ett ingressen. Nu går vi till nummer två. Ja, nummer två. Vilan vill jag gå till då. Det ska bli ett B-betonat landslag nu när Sverige spelar sista matchen. Nu är det tisdag kväll som spelar sig i morgonbitti onsdag. Det ska vara lite reserver som kommer in. Och då säger Olivia Skog så här. Hon kommer komma in. Det brukar hon få göra lite sent i turneringarna. Hon ser fram emot att spela. Hon säger också så här. Det här konceptet är bra för återhämtning är otroligt viktigt under mästerskap. Både VM 2019 och OS i Japan. Då vi vilar spelare så har vi gått långt i mästerskapen. Vi hoppas att det är samma resultat den här gången. Och jag vet, vi har pratat lite om det här tidigare. Men alltså i fotboll från första till andra matchen så var det 6 dagars vila. Sen var det 4 dagars vila. Till nästa så är det 4 dagars vila. Och till åttondelen då 4 dagars vila igen. Alltså hur jävla... De springer ungefär 1 mil. De lunkar ungefär 1 mil per match. Och så är det några få ruscher. De är ändå idrottare.
Vändningar. Ja, det där är ju inte...
Okay. Alltså... Säg så här, genomsnitt då. Var femte dag, jogga 1 mil med ett par ruscher. Ska de orka det, tror ni?
Ja, men jag orkar inte ta det här. För att du vet ju uppehållen inte hur det är att spela fotboll. För att och spela...
Jag spelar HSK fram till jag var 12.
Okej, men att spela 90 minuter fotboll i högt tempo är fruktansvärt jobbigt och det tar väldigt, väldigt hårt på kroppen.
Men korrelerar det med då att de spelar hockey-VM varje kväll och har 6 dagar mellan matcherna i fotbolls-VM? Är det men så det är också, stor det också, skillnad?
Det är också en helt annan typ. Du går på byte, du vilar, sen är det intervaller. Att spela 90 minuter fotboll är fruktansvärt jobbigt och framförallt på den här nivån.
Ja, det beror på vad man gör. Jag säger att man går som släpande forward. Då går man och släpar 90% av tiden. Sen tar man en rush. Sen släpar man, sen tar man en rush. görs. Ja, det är hur slött som helst.
Det kallas ju för släpande forward.
Ja, nej, men, är det för att de släpar? Jesper?
Men jag menar, ta en forward som Kane, Harry Kane. Han går ju och skrotar i straffområdet. Det är Lewandowski också. Hur jobbigt kan det vara?
De tar ju otroligt mycket ruscher och det är vändningar.
De går och skräpar alltså, i straffområdet, de här centerforward. De gör ju det faktiskt. Enkelt.
Känner du, Jesper, att förra momentet var det 2-1 mot mig? Känner du att det är 2-1 mot dig?
Det är så förenklat. Och jag vet att Mats håller ju med egentligen om det här. Om Ballack springer 1,4 eller om Mild springer 1,5. Det är väl inte så att de går och släpar.
Men det beror på vilken position man har på planen. Alltså, Håkan Mild, det var ju en slitvarg. Han sprang ju väldigt mycket. Oj, sprang mycket. Men det fanns ju då, alltså Nacka Skoglund gick och rufsade på vänsterkanten längre.
Ja, men det är också 70
alltså,
år sedan.
Nästan hela matchen gick och rufsade. Det finns många lufsare nu också.
Ah, det där stämmer inte.
Vad kul att vi är oense om punkt 1, oense om punkt 2. Får vi se hur det blir om punkt 3. I förra veckans program, Jesper, så kom du med en bra definition av hur de svenska damlandsspelarna i fotboll gör, när, alltså hur de tolkar saker när de får frågor och kritik. Kan du berätta lite om den definitionen?
Att de svenska damerna fultolkar att allting som sägs eller görs eller påverkar damer på något sätt, svenska damerna då, i fotbollslaget, att det är emot dem. Det finns ingenting som är med, eller det finns ingen liksom nyfikenhet, eller det finns inget som, allt som sägs är ett personligt påhopp. På.
Prinsessan på ärten på ett tråkigt sätt.
Visst, ja, precis så.
Och då vill jag säga så här, i Viaplays halvtidsstudio under matchen mot Italien så kallade ju Lars Lagerbäck, Sveriges hittills främsta målskytt under VM, Amanda Ilestedt för Idelstedt. Mm. Hör ni det?
Nej.
Det skrivs väldigt mycket
det är svagt. Alltså, han är ändå där som expert. Det är ju svagt, eller vad tycker ni är svagt då?
Det är svagt, men samtidigt så, hur gammal är Lagerbäck? Är han 75 nu?
Ja, kanske något sånt. Ja.
Jag kan då...
Jag är inte Idelstedt, inte.
Nej, men det kan väl få passera. Nej, hon är 74. Nej, men det kan väl få passera, eller?
Ja, men oavsett faktorin, så börjar jag säga, enligt den traditionella svenska damfotbollsdevisen då, som du precis beskrev så bra, Jesper, så hade ju reaktionen varit given från Amanda Idelstedt. Hon hade sagt så här, vad hade Nilla Fischer sagt, eller kanske Magdalena Eriksson? De hade ju om en sån oförrätt från Lagerbäck. De hade pratat om patriarkala strukturer och manschauvinism. De hade liksom gått igång, eller hur?
Ja, det hade de gjort.
Tänk att vi är överens.
Ja. Men det är jag ganska säker på att de hade gjort.
Men Amanda Ilestedt, hon reagerade inte så. Hon sa, när hon efter matchen fick frågan vad hon tyckte om att Lagerbäck kallade henne för Idelstedt, då garvade hon och sa så här, nu ska jag härma, och sa så här: haha, då får han väl plugga på. Jag hade känt igen honom och vetat hans namn om jag såg honom. Det är jag säker på. Jag undrar här, är det kanske dags för en ny ljustid för damlandslaget? När de här surbiggorna nu slutar? När vi har haft, Nilla Fischer har slutat. Seger slutar snart. Magdalena Eriksson kanske, sista varvet sådär. Och för inte tala om Aslani.
Hon har två.
Ser vi en ljusning för damlandslaget? Några som kan slappna av och
garva
lite.
Men samtidigt var det väl ändå lite passivt och aggressivt. Jag hade känt igen honom. Ja, då får jag väl plugga
på. Fast det var ett haha för det.
Ja, okej. Men det kanske är nya ironiska damlandslaget. Fortfarande oförrätter.
Nej, men
med ironi.
Det vore ändå bättre.
Har lite distans.
Ja, Beatles, Helter Skelter. Jo, men det är deras hårdaste låt. Och jag vet få saker som är roligare än när Mats Strandberg pratar skit om gamla kollegor. Och nu vill jag få Mats Strandberg att prata skit om Jakob Hård. Har ni sett någonting på friidrotts-SM?
Nej, alltså det har jag inte gjort. Alltså Hård är svårt att snacka skit om. Ja,
jag hoppas jag kan få det att lyckas.
Jag har ju alltså inte sett en ruta. Det finns få saker jag kan tänka mig är ointressantare än friidrotts-SM.
Jag satt på Kajsa Bergqvist för kanske 4 år sedan när hon var expertkommentator som Al Haji Jeng nu innan hon blev...
Honom gillar jag väldigt mycket.
Ja, han är bra. Men då så sa hon, jag var i friidrotts-SM i helgen och jag kommenterade, men det är ju ingen som tittar på det, så det är väl ingen som bryr sig om det. Då sa jag såg varenda sekund, och Sukon sa, ja, det är väl du och 3-4 till. Ja, men hur som helst.
Friidrott är ju ingen sport som är någon stor sport någonstans i världen utan på ytterst få ställen.
Ja, Europa är ju ganska.
Ja, det är Norge och det är Sverige, det är England och Schweiz.
Det är Frankrike. Storbritannien? Alltså, du sa kanske Storbritannien.
Storbritannien är jättestort. Och i Norge och i Sverige.
Att de satte VM i Eugene, en liten håla i USA där ingen kom att titta vad pinsamt.
Där visste ju ingen, skrev Vännerholm, alltså runt, alltså i själva stan, bara 200 meter från arenan, att det förekom ett VM i friidrott överhuvudtaget.
Men man kan ju säga att jag tycker att det var väldigt kul, eller tyckte det var väldigt kul förut på när det var de här Golden League-galerna som sen blev Diamond League. För då var det ju 6 stycken galer, det var ju typ på Bislett och så kanske det var i Lausanne eller Monaco.
Paris
hade väl också, jag tror London hade en.
Berlin kan det vara också.
Berlin hade också kanske, det fanns nog. Sen var det alltid någon så här Budapest.
Alltså, det finns inget jag tycker är roligt att titta på.
Alltså, Golden League är helt fantastiska. Och även då den här Lausanne-galan, den var nog fristående förresten. Så det var väldigt kul. Men friidrotts-SM. Och vad är det du vill säga om friidrotts-SM? Jo, det här debaclet.
Jag skulle återkomma till det. Att jag menar, Jakob Hård är svårt att tycka illa om. Han är ingen Staffan Lindeborg.
Nej, men låt mig säga också så här. Han har sommarpratat i förra året, eller om det var för 2 år sedan. Och det var också exempellöst dåligt sommarprat. Han hade ju så här, han byggde upp för anekdoter som man trodde skulle vara någonting. Kanske, säg att han pratade 5 minuter och byggde upp en historia som man trodde skulle ha en slutpoäng, en bra slutpoäng. Till exempel, vi var på OS i Peking. Vi kom inte in, vakterna var i vägen. Hur ska jag hinna till mikrofonen? Tiden går, friidrottsloppet börjar, tiden tickar. Och så kommer vi fram till vakterna. Och vet ni vad? Vi blev insläppta. Alltså, antiklimaxhistoria.
Jag ändrar min uppfattning om Hård helt och hållet nu.
Men... Alltså, Mats vet ju om man ska berätta en historia. Ja. När Mats skulle dra... Det är min favorit med dig, Mats. När du ska... jag vet inte, för jag tror att du har blandat ihop det. För ibland är det Schweiz, ibland är det Tjeckoslovakien och ibland är det Sovjet. Men säg att det är Sovjet då, med ikonsmugglingen. Och du har också blandat ihop ikonsmuggling med någon bomb och allt vad det var. Men med ikoner i alla fall, det är min... absoluta favorit.
Ja, men det här med Grive då i Skövde, när han sprang ifrån systemet.
Men vi måste nästan få höra den historien först, och sen får vi ta Grive på systemet. Sen återkommer vi till Jakob.
Okej, snabbt då. Jo, det var alltså, Mats orkade inte vara kvar i Moskva, och Mats skulle mellanlanda i Sankt Petersburg. Och sen skulle du till Helsingfors och sen skulle du till Stockholm. Det var väl ungefär den tur.
Ja, får höra slut på innan dig själv och se om du lägger en bättre än
jag hade en annan resa än de andra grabbarna. Så att jag skulle åka via Leningrad, som det heter då, faktiskt. Och till Moskva, den vägen. Och det gick inte att ändra rutten tillbaka till, alltså som de andra hade, från Moskva till Helsingfors och så till Stockholm. Det gick inte. Så att hur det var i alla fall, så fick jag då problem, och jag hade också problem med de här ikonerna som jag hade.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Köpte och skulle smuggla iväg då, för att komma igenom tullen. Men då tror jag att det var så att jag kände några av grabbarna och trunkarna där. Så jag la dem längst ner i trunkarna hos grabbarnas hockeyväskor. Så att de gick ju lätt igenom tullen och så där, som kom ut där. Men sen var ju då i alla fall, kom jag ihåg, när planet... Ja, just det, jag kom ju med planet i alla fall då. Hur det var i Moskva då.
Jo, berätta nu varför du kom med. Du kom ju med för att det blev tumult.
Det blev tumult.
Och du sket i och tulla. Du sket i visa upp boardingkortet. Du bara gick.
Så var det. Det blev tumult. Tumult är granne med välgång. För min del. Då i alla fall. Det var det verkligen. Välvilja, välgång. Och då kom jag in bakom ryggen på de här nitiska vakterna vid inpassagen till flyget. Så att jag rusade in då och kom in till flygplanet då i alla fall. Och det var jättekallt, kom jag ihåg. Och sen bordade planet och jag satte mig längst bak nästan i planet, i fönstret, Och då märkte de att det var en gubbe för mycket på planet. Och då gick de alltså från första bänk och neråt och kollade alla liksom boardingkort, vilket jag inte hade då. Men sen då efter en stund så hade klockan blivit så mycket då i alla fall att de måste sticka. Så att när de var tre gubbar framför mig så gav de tecken att vi släpper iväg planet i alla fall. Och det stod en gubbe i mittgången under hela resan till Helsingfors.
Och det var ditt fel, det var kul. Ja, mitt fel. Och du nämnde också någonting då som du var på väg att berätta om Bengt Grive i Skövde. Det kanske jag missat, du får dra
det. Ja, den är bättre.
Grive är en skön kille och en gammal... Ja,
Så kallade vän till mig.
Och han då hade en polare som hette Sig Hjelmqvist. De åkte runt och spelade pingis. Uppvisningspingis. I folkparker etc. på krogar. Alltså då artistisk pingis.
Ja, alltså innan han var kommentator, pingiskommentator. Så var han ju duktig spelare själv.
Duktig spelare själv. Svensk mästare dubbel. Och då gjorde de artisteri av det med pingis. Alltså en kille såg långt bakom bordet och slog tillbaka bådarna och kontrade. Och en annan kille såg och slog och så bytte de om. Och en stod och slog och en andra kontrade och lyfte. Så att det var jubel på den tiden. Man krävde inte mer då av underhållningen så helt enkelt. Så att Grive var en kung.
De spelade i frack också.
De spelade i frack. Det var stor show. Men då hade de gjort en turné i alla fall, hade de kommit till Skövde och övernattat i Skövde, och då tänkte vi måste ha någonting att stärka oss med på hemresan. Så att Stockholm på tåget då i alla fall, så de kollade upp när Systembolaget öppnade på måndag morgon då. Det öppnade klockan 09.00 och tåget skulle avgå från Skövde som går från Göteborg klockan 9.01 då. Så Grive provsprang den här sträckan på systemet genom parken i Skövde till stationen under kvällen då. Flera gånger, det skulle funka. Det skulle bara ta en och en halv minut. Och det gick nog att få åket och hålla upp en liten sån. Men, så att expediten då på systemet som kom dit då före 9, hon såg en galning stå och banka på dörren som en idiot. Alltså en minut i 9 för att komma in redan då. Och för att jävlas så höll hon ju inne då en minut till innan Grive släpptes in. Han hade brådis och köpte då starkspriten och rusade iväg då på den uppgjorda rutten. Men det tog lite längre tid med den här pavan i handen än vad han hade tänkt då. Alltså armarna var inte fria längre. Han hade ju pavan att tänka på. Så det tog lite längre tid. Och när Stig Hjelmqvist då i alla fall, han såg ju Grive då, hade problem med tiden naturligtvis då. Så att han, det var en dam med en jättestor resväska som skulle upp på tåget.
Ja, de måste väl stoppa tåget på något sätt.
Alltså tåget skulle ju gå då och Stinsen, han gav klartecken till tåget, men Stig Hjelmqvist då såg till att damen inte kom med på tåget på den här vagnen där Grive och Hjelmqvist satt. Så att han tryckte tillbaka henne då för att han inte ville komma in på tåget med den här resväskan. Så att Stinsen kom ju gå, vad är frågan om? Så att då uppehöll då Stickan Hjelmqvist både damen och Stinsen så någon minut till. Så att Grive han flåsande då komma upp på trappan och in i tåget då, i alla fall, och var ju rejält utpumpad. Men det sägs då att när de passerade Södertälje så var båda grabbarna i väldigt fin form.
Vad skönt att man hade spritrullat ner.
Mats, innan det här var klart så hade han dessutom lyckats putta till kärringen som åkte ner på spåret. Det var också med i historien.
Ja, han tryckte tillbaka tanten för att det var sån desperation. Han måste få tag i spriten och Grive. Han gjorde vad som helst för att det inte skulle hända. Att det blev försinkat på något sätt. Att de skulle missa det gyllene tillfället och få sig varsin jättelik stänkare. Så att damen var förtvivlad. Hon blev nedputtad på tåget tre gånger. Och Stinsen kom lommande och happy end, happy end.
Happy end. Jankren stod och puttat kärringen.
Ja, det gjorde han.
På Skövde station.
Det gjorde han.
Ja.
Ska vi knyta ihop det med Jakob Hård?
Ja, berätta
jo,
nu.
Så här, när det är alltid trevligt med Jakob Hård, så är det att Gunde Svan åker bra och Tagne Mogren åker bra. Det är trevligt, det är mysigt och Christian Olsson tar guld. Det,
vet du hur han låter när det är som mest spännande? Nu du Pillekotter.
Ja, just
Pillekotter
det.
Ligger högst upp i backen. Ja, nu du. Ja.
Men när det är någonting som går emot det trevliga, som inte är 100% trevligt. När det är någonting som kulturjournalister på P1 skulle säga, någonting skaver. Då är det lite sämre. Som till exempel då nu på SM så var Moa Hjelmer dök upp. Hon har inte varit med mycket på säsongen. Hon vann alltså EM-guld på 200 eller 400 meter 2012.
Det slog ner som en atombomb nästan.
Ja, men visst. Hon springer väldigt vackert. Okay. Hon har vunnit jättemånga finkamper. Och hon har hur många SM-guld? Men 14 SM-guld har hon. Nu dyker hon upp här då på 200 meter. Och då kan man ju tycka att, kanske ska nämna, Moa Hjelmer dyker upp. Vad spännande. Men då springer hon, han nämner inte hennes namn överhuvudtaget, kameran åker förbi, han säger ingenting och hon kommer näst sist i loppet. dött. För då tycker han att det skaver lite grann att säga Moa Hjelmer är i dålig form. Moa Hjelmer har blivit gammal. Han nämner ingenting. Och det är väldigt konstigt, för som tv-tittare, så friidrottsintresserad tv-tittare, så vill jag veta, Moa Hjelmer är med. Är hon bra fortfarande? Vad har hänt med henne? Samma sak upprepar sig på allting. Ett till konkret exempel. På 800 meter så har Lovisa Lind svensk rekord. Hon kom i konflikt med olympiska kommittén förra året när hon inte kom med till OS. Hon är alltså jätteduktig, har varit med jättemycket. Då ställde hon helt plötsligt på 1500 meter. Och står på startlinjen. Jakob Hurt låtsas inte se henne. Hon springer iväg. Hon kommer kanske tredje än sist av alla. Det säger ingenting om Lovisa Lind. Lovisa Lind är i konflikt med förbundet. Här satsar hon igen. Nu vill hon till VM. Alltså, så när det liksom är någonting som, jag säger återigen för sista gången i livet förhoppningsvis, skaver. Då säger Hård ingenting. Och det är nu, Mats, som jag vill att du pratar skit om honom. Så ska man inte vara som kommentator.
Ja, men alltså, han missar ju då de här poängerna som du talar om. Och som tv-tittarna naturligtvis undrar över. Varför nämner han inte det här då som är intressant för oss som har hängt med i friidrott i många, många år och så vidare.
Ska man vara sån?
Nej.
Nej, vad säger Jesper?
Alltså jag tycker ju Hård är så jävla mysig när det är skidorna.
Ja, men det som är, när det är mysigt och piller kott och det.
Ja, jag gillar det. Ja, men kan inte det få vara Hårds grej då?
Jo, kanske.
Måste han vara så kantig? Alltså, nej, det finns ju andra som är så jävla kantiga med idioten, eller ta bort idioten, eller skitsamma, Jare Lind och gänget. Alltså ja. Det är så jävla trist att lyssna på.
Jare Lind vet jag ju en hel del om faktiskt. Han sitter väl på höga hästar, va?
Ja, det får man verkligen.
Snacka lite skit om Jare.
Ja, vad är det du vet om honom då, Mats?
Nej, han bodde i Solna förut faktiskt. Jag stötte på honom då och då i affären där. Men det var före 2012 när han var på Robban Perskogs kanal. Så han sa, jag hoppas komma som tredje man då till 2012 års EM i fotboll likväl då i Ukraina.
Ukraina-Polen, va?
Ja, just det. Så jag hoppas komma med som tredje man, sa han då. Och då var han väldigt, kom jag ihåg på den tiden, väldigt nedtonad och väldigt, vad säger man, generös.
Men Jakob Hård, han jobbar ju samtidigt, så han är född 55, så han borde egentligen, han är, alltså rent åldersmässigt har han ju gått i pension. Aha. Men han var väl på Radiosporten samtidigt som du?
Absolut.
Vågar han säga något konfliktfullt på mötena? Nej. Om du sa så här, jag tar Bollnäs julstad, så ville han ta det. Så han, hörru du Mats, nu håller du käften.
Han vill ju inte göra Bollnäs julstad, det var det, men jag vill göra Bollnäs julstad.
Ja. Men vad sa han då? Nej, men jag kan ta Frillesås och Villa Riköpen, det går jättebra. Han känns väldigt otroligt timid.
Han börjar ju som gurka då, alltså Jakob Hård, under många år.
Alltså vi berättar vad gurka är för dem som
inte. Det är den som tar emot resultaten. Från början så var det ju Lars-Gunnar Björklunds brorsan Lennart Björklund som kallas för gurkan. Och han tog då emot resultat, inkommande telefonsamtal och skriva upp matcherna som man skulle läsa i studion då, som inte hade någon gubbe på, så att säga. Det var kvalhockey på Hovet, någon ringde in, Strömsbro, Hammarbetet fulltid och så vidare. Så att Lennart Björklund bildade ju skola som gurka i början på ett bra sätt. Men sen vart han ju folkilsken, den Lennart Björklund, så att han skällde ut folk som ringde, förstår du? Så att det var ju så att alltså, tekniken satt ju alldeles bredvid då, i radion då, med sitt teknikerbord. Så han måste ju ha en skärm mot Lennart Björklund som skrek så in i helsike mot de som ringde in.
Men varför blev han sån?
Jag vet inte, han dåligt ölsinne tror jag. Han drack
på jobbet.
Han drack väldigt mycket. Och ofta, jag hade honom som gurka en gång, kom jag ihåg för länge sedan, en torsdag kväll. Och då kom jag ihåg att han sa på söndagen, han dök upp igen, att jag var så packad i torsdag när jag var här hos dig, så jag kommer inte ihåg någonting, sa han. Men han gjorde jobbet i alla fall.
Ja, men steg framgången som gurka honom mot huvudet? Var nej. Det, så han blev liksom snorkig och så.
Han drack för mycket.
Ja, var han snorkig än Jarlind då?
Nej, han var inte dugg snorkig, men han drack för mycket.
Lars-Gunnar Björklund, hans brorsa, drack han också för mycket?
Nej, det gjorde han inte.
Det var även en story om Björklund. Ja, slutet. Gurkan Björklund. Lennart Björklund.
Här har Jens Storgren som också har jobbat som gurka.
På den tiden var det inte så noga med lottningar. Så när det var dags för semifinaler i handbollsslutspelet så hade ju den Lennart Gurkan Björklund skrivit lapparna då. Det skulle ändå vara Redbergslid, Hellas, Guif och Lugi. Mm-hmm. Så svårt är det inte att dra en semifinalottning. Så jag vet inte vem som var programledare, men nu drar vi semifinalerna här. Sätter igång i övermorgon. Så här spelas SM-semifinalerna i handboll. Lappar. Lugi möter Redbergslid. Spännande. Då tar vi semifinal nummer två. Hellas möter sista lappen Hellas.
Hur lyckas han med det då?
Det var typiskt Björklund. Han hade inte koll på någonting, kan jag säga. Nej. Då var han ändå nykter.
Ja, kul.
Men hur slutade han sina dagar då? Var det så?
Nej, det var tråkigt. Jag var på hans begravning faktiskt vid kyrkan där vid i Vasastan där.
Matteuskyrkan, ja, Gustav Vasa.
Gustav Vasa kyrka. Begravning, och det var Jan Sparring var med då.
Oj, genom
Lars Gunnar Björklund försåg, så sjöng han på begravningen för Lennart Björklund. Och Björklund stöttade sig mycket av sin brorsa som var 12 år yngre var Björklund.
Lever han idag? Det måste jag vara Lars Gunnar Björklund.
Nej, han är död.
Han är död. Lars Gunnar Björklund stöttade
AIDS,
sin
förstås.
Stöttade sin äldre bror genom alla år och fixade in honom som gurka också naturligtvis. Och men det slutade olyckligt för den Lennart Björklund, så att han drack för mycket och dog ganska ung.
Men var Lars Gunnar Björklund en av få som inte drack för mycket under den här tiden?
Ja, det var han verkligen. Ja. Han var ju otroligt ärgirig och populär och duktig administrativt och framförallt som reporter, så att ingen skugga må falla över Lars Gunnar Björklund.
Nej. Det finaste du har sagt om en kollega.
Ja, jag har en nyhet som kan... Det är tråkigt för dig, Mats. Mm-hmm. Men Tom Brady dejtar en ny supermodell.
Hoppla.
Nu är det ju slut mellan Tom Brady och Giselle sen två år då.
Tyvärr.
Det var ju bra då.
För vilka snygga ben hon har, hörru.
Jo, det så är det ju. Men han har nu en ny kvinna. Mm-hmm. Har du koll på henne?
Nej.
Irina Shayk.
Visste inte det.
Blir du ledsen eller är det okej? Okay? Känns det okej?
Okay? Det känns väl okej. Okay. Det gör det.
Vilka andra snygga idrottspar har vi? Det är lite det jag vill komma fram till.
Oj, oj.
Du menar vi har Maja och Nilsson Lindröm, ja, men, och Maja Lindröm.
Ja, men vet du vad? Hon har ju en stor vårta under underläppen här.
Det visste inte jag.
Nej, men man tror att det är att man ser fel. Och så tror man att det är någon ring som hon har tagit bort. Hon har en stor vårta precis där. Men visst, hon ser bra ut i övrigt.
Men det är ett snyggt par.
Ja, jo. Visst, på håll. På håll.
Kanske. Men jag tänker mer, hela skidlandslaget, men de är ju tillsammans. Där kan man inte riktigt för...
Gunde Svan och Marie var väl fina på sin tid. Det hade Jakob Hård tyckt var trevligt.
Thomas Ledin och Marie Ledin, fast det är lite
det var inte idrottsvärlden riktigt.
Nej, jag vet, men jag tycker de var väl ändå ett ganska tjusigt par.
Men Marie, var hon så?
Var inte Anna Kornikova och Sergej Fedorov eller Fjodorov tillsammans?
Ja, då? Men precis, det var ett vackert par.
Men jag trodde du skulle tycka att det var töntigt att jag sa Fjodorov.
Ja, det tycker jag är lite. Ja. Men inte lika töntigt som att Arne Hegerfors sa Alan Shearer istället för Aaron Shearer.
Men frågan är, var det töntigt eller var det bara idiotiskt?
Ja, idiotiskt.
Han sa också, istället för Joe Cole sa han, you cool.
Ja, just det.
Som YouTube, det var Göteborgska.
Ja, jag visste. Men mer snygga idrottspar.
Nej, men sen såklart Beckham och Porsche är väl ändå...
Ja, men hon är ingen idrottare.
Nej, det har rätt. Okej, men Kornikova och Federer, de är väl ändå större Fjodorov. Emil Jönsson, Anna Haag. Är det Sveriges svar på Federer och
jo, men
Anna Kornikova?
Det är inte. Anna Haag och kompare, det är väl ett snyggt par?
Jo, de ser okej ut, men det är ingen som skulle släppas in på röda mattan.
Katarina Hulting, Albert Svanberg, de där uppe.
Ja, kanske när det begav sig. Magnus Norman, Martina Hingis.
Ja, men var hon så snygg? Hon
kändes... Nej, hon var
han så snygg.
Hon var ju schweiziska.
Var han snygg ens?
Mats här, apropå snygga ben. Agassi och Steffi Graf. Steffi Graf, väldigt vackra ben.
Oj.
Och fulsnygg till utseendet, ja. Men väldigt vackra ben.
Karisma.
Och karisma.
Agassi ser ut som en vandrande hälsokatastrof. Alltså det ser ut som att man har enormt kolesterolvärde. Har ni sett det? Ja. Att de är väldigt höga. För att han var ju väldigt snygg där. Då, kanske på, var inte han lite knulldocka på sent 80-tal?
Nej, alltså han var så blyg. Jag läste hans självbiografi jättebra. Förut, men han beskrev när han träffade Steffi Graf första gången. De hade dejt på tennisbanan. Och de hade liksom blivit hoppusslade via andra. Och det var superstelt första mötet. Så stod de bollar mot varandra. Sen bara, ska vi ses igen? Ja, vi ses igen. Sen så blev det tråkigt.
Men Mats, vem var det som skulle ligga med Mats Wilander? Det var också någon, va?
Jo, men det sa jag ju här om veckan. Det var ju Brookshields. Det var ju när Mats Wilander hade vunnit US Open 88 som Brookshields ringde till hans hotellrum, blev framkopplad och han sa att han inte kunde träffa henne för han skulle spela backgammon med Jocke Nyström.
Har inte tid för Jocke vill inte.
Det kanske är min favorithistoria nästan. Ja.
Men alltså golfspelare har ju väldigt snygga tjejer nästan allihopa.
Men tråkiga väl?
Jordan Spieth har en väldigt snygg tjej, en sån här tonårsförälskelse från college som är väldigt snygg. Jordan Spieth och hans tjej, ska vi titta på det?
Ska vi titta på det? Ja, visst, det kan vi göra.
Jordan Spieth wife, men de är ju väldigt snygga tillsammans. De ser väldigt lyckliga ut.
Väldigt snygga tillsammans.
De ser alltså,
väldigt
men de är också på mig lite om Barbie och Ken. Jag tror inte det är så mycket personlighet.
Nej, men väldigt snygga.
Men jag tycker det är väldigt viktigt där också att säga att det viktiga är inte att om någon av dem är snygg. Det är viktigt att båda ska se snygga ut tillsammans. Och där tycker jag Porsche och Beckham är ju en klass för sig.
Återigen så är då Porsche ingen idrottare.
Men det är ju heller inte Irina Shayk. Hon är ju supermodell.
Ja, och det var du som tog upp henne, inte jag.
Ja, men jag menar, jag tog upp ämnet så att säga.
Men det roliga var när Kepka vann, tror jag, US Open, alltså golf då, hade han...
Ja, han gjorde med dotter till Gretzky, va?
Nej, det är Dustin Johnson.
Det är Dustin Johnson.
Dustin Johnson, Gretzkys dotter, är rakt upp. Också väldigt snygg. Stormigt äktenskap. Ja. Men när Kepka vann US Open så... Han har ju ingen fru tydligen, för det kommer aldrig fram någon fru eller fästmö till Kepka. Han har vunnit 3 PGA-mästerskap bland annat. Så när han vann ett av PGA-mästerskapen då, den är Kepka, så kom den tjej, en beundrarinna, in i vinnarcirkeln då. Och hans reaktion då på när den främmande tjejen kom in och skulle omfamna honom där, det är en obetalbar scen faktiskt. Alltså, han blir så chockad för att tjejen är riktigt lyxsökerska och springer in bara för att krama om honom. Och han vet inte vem det är.
Men finnas i situationen att komma tillbaka? Eller
han finner sig inte. Nej. Men hon förföljer honom i tv-kamerans sken efter sin stora seger på PGA-mästerskapet i Amerika. Och då Kepkas reaktion då på detta är, kommer jag ihåg, obetalbar.
Alltså på tal om förföljerskor, jag vet inte om ni har hört det, men... Hugh Jackman som varit med i med massa skit med, vad heter de där?
Australier.
Han i alla fall hade en förföljerska som gjorde en liten annorlunda present till honom. För han var inne på gymmet, Hugh Jackman. Och då kommer en kvinna med en rakapparat. De har fäst sitt eget könshår. Och kastar på Hugh Jackman. Alltså det finns, jag har nästan inte hört om något så äckligt någon gång.
Nej, det låter fruktansvärt äckligt.
Alltså, men vi ändå så här kreativt. Den här tjejen skulle kunna jobba på reklambyrå egentligen.
Ja, men eller på så eventbyrå kanske. Ja, men vad gjorde han då?
Nej, jag tror faktiskt att han hade funnits i ganska bra situationen och sagt, well, you can do this. Alltså så här, schysst liksom. Okay. Och sen kom väl han hade nog hotbild mot, eller ja, att han visste att hon var ute efter honom. Så ja. Då kom väl någon folk fram och tog henne. Ja, från snygga par till simning. La mer. On voit danser le long du golfe clair à des reflets d'argent la mer. Ja, Matt, du har...
Ja, vad vackert det lät.
Ja, vi kan sjunga Charles Trenet. Och du har väl varit lite i...
I simtag.
Ja, du är vår simreporter. Du har bevakat simbenet.
Simreporter helt enkelt. Ja. Simning, ja.
Du är nya Björn Geijer.
Björn Geijer i Japan. Jag kommer hem just nu. Och där har ju då Sara Sjöström gjort fantastiskt. Hon har 21 VM-medaljer då, mer än Phelps som har 20. Vilket är ju fantastiskt. Och hon är ju då...
Hon har bara ett OS-guld. Phelps har 23.
Ja, men hon är något utav en Duplantis. Hon är en vinnarmaskin av en norm. Hon var 14 och vann EM första gången. Så att Sara Sjöström är fantastisk. Och nu tycker jag man reser frågor. Var ligger hon på en lista över Sveriges både damer och herrar? Topplista överhuvudtaget genom
hon
historien.
Hon kan blanda sig in kanske med, alltså med Borg, Stenmark och Zlatan, Gio.
Absolut. Ja. Jag tror att alltså Borg är etta tycker jag, och Ingemar Johansson är tvåa i min värld. Ja. Och Stenis kanske är trea då. Men sen kommer då Sara Sjöström då på fjärde plats där i alla kategorier, tycker jag.
Men är det inte typ 2-3 VM per år i känslan?
Jo, det, nej, men det är
långbana och långbana.
Det är bara, det är bara, Olle Grind, fast Olle är här fallet i Jesper. Det handlar alltså om, det är alltså långbana, ja, det är det som gäller. Det är 50 meter, det är det som gäller. Och där är hon framgångsrik. Man kan strunta 25 meter. Ja. Man kan strunta inomhus. Så att jag är på Mats linje, och vet vad hon säger också nu, att hon kan fortsätta, hon ser sig själv fortsätta till OS i Los Angeles 28. Oj. Då är hon 35 år, så frågan är hur mycket hon kommer kunna vinna.
Men det är väl ändå VM varje år?
Vilken vinnarmaskin hon är, oavsett om det pågår långbanemästerskap ofta, och det är just på VM som hon gjort fantastiskt ifrån sig under så enormt många år. Zlatan slår hon ut. Jag tror hon slår ut andra tjejer som Charlotte Kalla, och Sörensson slår hon ut.
Men vänta, får jag bara komma in med en, bara liksom.
Ja, jag vill också komma in med
en fråga. Ja. Hur stor är simning internationellt sett?
Jättestort. Det är en stor sport. Man simmar över hela världen. Det finns vatten i många. Det finns ju, tänk dig de här länderna i Asien, de här, då finns det ju bara, det är bara Laos som, av de här länderna, ja, i Sydostasien som inte har en kust. Alla andra, ja, men det är stort som fan.
Jo, det är klart.
Men
hälften av världens länder har kust.
Jo, men om vi simmar ut i Värmdeviken.
Men ta golfen då. Alltså Lisa Neumann vann ju då 1988, vann ju US Open, vilket ju Jens Lind gjorde otroligt många reportage om hur otroligt stort det var att hon blev en majorvinnare i 1988. Alltså Liselotte Neumann från Finspång då, hur stort det var. Sen visade sig då att det var jättelitet om man borrar sig ner under den fina ytan.
Varför var det litet? Det var en major.
Det var ytterst få som visste om det här, och det var ingen tv som sände 88. Under Sörenstam.
TV sände lite, det är väl inte definitionen?
Nej, men det var liksom inte något allmänt intresse för golf, för damer på den tiden. Nu är det ju ner igen. Alltså Sörenstam tycker jag har uppskruvats lite för mycket under de här åren faktiskt, med tanke på ändå hur damgolfen har setts, i alla fall som jag tycker.
Du nämnde Sörenstam och Kalla i samma mening. Jag måste säga, Sörenstam är otroligt mycket större än Kalla.
Ja.
Jämför golfen som sport mot längdåkning, det går inte att jämföra.
Ja, det håller med. Alltså längdåkning är ju jättelitet, men Kalla är ju sympatisk och trevlig på alla sätt. Att hon har ju kanske varit större än sin sport, det tycker jag nog under år. Så att hon är vår främsta.
Men har inte Sörenstam vunnit 9 majors?
Jo, det är jättestort. Men om man då tittar lite närmare på damgolfen som det var när hon började då. Det gör ju att Sara Sjöström i mig, i min värld, slår ut Sörenstam med bred marginal.
Ja, men vad får jag säga då? Om hon då fortsätter, Sara Sjöström, till Los Angeles 2008, och fram, som Jesper då stör sig på, att det är ett VM varje år fram till dess på långbana. Hon fortsätter så här. Kan hon blanda sig i bland annat Borg och Stenmark?
Ja, knappt Borg.
Men
inte Ingemar, men där var Stenmark. Ja, Stenmark var också en väldigt liten sport. Alltså ingen slår ju Stenmark i popularitet, om man väger in det också. Annars så åkte ju aldrig Stenmark störtlopp, och det låg ju honom i fatet under den period som var. Men kan hon faktiskt ändå bli trea om hon då fortsätter i den stil som hon nu kör i, tycker jag. Och ja, idrottens i Sverige största definitivt nu, tycker jag. Och hon står ut då både Waldner och de som kommer efter.
Om vi ska försöka definiera om listan över, totalt, då måste väl ändå framgångar kontra hur stort är simning. Alltså hur många ställer upp på de här skapen? Finns det någon konkurrens?
De snabbaste simmarna i varje land.
Ja, jo.
Alltså simning är ju en global sport. Jag vet många andra sporter där Sverige har varit bra i över tid. Så att simning slår ju inte ut basket och volleyboll och fotboll och sånt där. Och kanske inte hockey, vet jag inte riktigt faktiskt om simning eller hockey.
Jo,
det
slår ut hockey.
Slår ut hockey, svaret är slår ut hockey.
Precis, för det finns ju alltid det finns ju som alla nästan helt som världsländer har kust, så slår det ut hockey.
Jo, så,
det sägs ju också att Laos, att de är lite bakom flötet där, lite för att de inte har någon kust. Det är mycket inavel där just i Laos.
Det sägs det tydligen också.
Bakom flötet i Laos.
Försökte du också vara lite rolig med flötet?
De är bakom flötet, de är bakom flötet.
Sa det jag? Eller jag försöker att jag är det naturligt.
De är bakom flötet i Laos, så det är kul.
Jag förstod. Nej, men okej. För jag tänkte att med Zlatan som ändå har nått enorma framgångar i fotboll, som det är väl ändå odiskutabelt världens största sport, sett i antal deltagare och så här. Slår de verkligen ut Zlatan?
Ja,
som har varit en av världens bästa spelare så många år också.
Ja, ja, alltså Zlatan har ju inte skördat någon framgång i mästerskap riktigt.
Han har vunnit massa titlar, alltså nationella titlar. Och Sörensson var 10 majors.
10 majors. Men det är också samtidigt med Zlatan då. Det är också i en sport där det är VM vart fjärde år och han måste lita på sina lagkamrater. Och Sverige har ju inte haft någon chans egentligen.
Så alltså han spelar med Håkan Mild.
Ja, man spelar med
han spelare. Kan inte hatta till tre.
Han spelar med spelare som Micke Nilsson, Turbo hattar
Magnus. Hattar till två. Turbo Magnus hattar till ett. Och det hatta, alltså det är vad du säger, det är juxa säger du.
Du menar kicka.
Kicka säger du, jag säger hatta.
Vad tror du, Turbo Magnus, han kickat till ett?
Ja, jag hattar till ett. Micke Nilsson till två, Håkan Mild till tre.
Turbo Magnus var ju otrolig, han sprang längre. Klassisk svensk kantspringare på kanten. Alltså det var väldigt mycket. Slå, dra.
Ja. Alltså, slå bollen framför sig. Han petar alltså Anders Svensson i många startelver.
Jag tror att han har petat Ljungberg i startelver.
Ja, vi drar in åren.
Ja, vi gör det. Vi drar in åren. Och lättar väl anka då ut härifrån. Ja. Ska vi se här. Vi går väl ut som vanligt på...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.